Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hockeyvänner, ännu en Viaplay Hockey-podcast. Det är alltid lika trevligt att säga de där orden och kasta loss nummer 362. Nu när vi börjar närma oss november också och hockeyn bara intensifieras. NHL är igång, JVM står där bakom dörren och det finns så mycket att se fram emot. Därav podcast kring det mesta som händer och sker. Förra veckan var det ju Mattias Nordström och Jakob Josefsson och en SHL-rapport av Erik Granqvist. Mattias Nordström ledig den här veckan, men Jakob finns kvar och han finns hemma i huset den här gången. Du är i Eskilstuna nu då, va? Jakob, eller vad är du?
Ja, för tillfället Eskilstuna. Vi förbereder en flytt tillbaka till storstan här i december, så att det ser jag fram emot.
Oj, hur kommer det sig att det blir tillbaka till Stockholm?
Ja, det var väl längtan hem, eller på att säga. Nej, men det är just för familjesituation med barn och få upp livspusslet och allt sånt där, så kommer det bli lättare för oss att bo i Stockholm helt enkelt. Så att det känns faktiskt väldigt bra att det kommer bli av här nu snart.
Välkommen tillbaka. Hur är du när det vankas flytt, Jakob? Är du en stressad person eller är du en sån här pedant som har koll på precis allting?
Nej, jag är väl en sån som... jag är ganska bra på att skjuta upp saker till sista sekund. Så att det brukar bli lite stressigt i slutet där. Men jag hade tänkt göra saker annorlunda den här gången. Vi har flyttat några gånger. Man är ganska van efter man spelade borta i Nordamerika. Då var det i princip två flyttar per år. En till USA när säsongen skulle börja och en flytt hem när säsongen tog slut. Så att man har fått ganska bra kläm på det där och vet ungefär vad man behöver göra. Det är lite annorlunda nu när man bor i Sverige. Då måste man säga upp lite abonnemang och starta lite nya och lite sådana här små fix och tricks. Men det brukar lösa sig smidigt.
Hur är det egentligen när man flyttar där borta i NHL? Nu hade du ju en flytt till Buffalo också. Hur mycket tid har man och vad vet man vad man ska ta med sig? Allt det här, hockeytrunken är ju en sak, men allt annat, livet liksom.
Ja, nej, men som jag hade... Det var något år jag hade kvar lägenheten där. Men sen var jag på ofta lite kortare kontrakt. Så jag hyrde oftast lägenhet för säsongen. Och sen kunde man förvara det viktigaste, eller sina saker i förråd. Så att det var alltid lite meck där innan man skulle åka hem. Och likaväl när man kom dit. Att hitta sitt förråd och sen flytta in alla saker. Så det var skönt att komma dit i tid. Men annars så har man packat väl en resväska med kläder för det man behöver över sommaren. Och sen så tar man med sig det tillbaka på hösten där. Man behöver inte ta med så mycket vinterkläder hem direkt om man bara är hemma på sommaren. Så man kan lämna det nödvändigaste kvar och ta hem det man behöver över sommaren bara. Så man fick ganska bra rotation på det där och koll på vad som krävdes efter några år.
Ja. Och varenda gång som man är mitt inne i en flytt, säger man, det är sista gången vi flyttar nu. Och sen så går det
ja,
då
men
och
nu
så
är det sista gången.
Är det? Stockholm.
Ja, alltså, nu spikar vi fast oss själva där.
Stockholm för evigt. Ja, men det är välkommen tillbaka och välkommen in i en ny podcast också. Det var väldigt trevligt att ha med dig och Mattias Nordström senast. Erik Granqvist, mer rutinerad poddare, men nu får du lite konkurrens när det gäller det ljudmässiga också. För vilken mikrofon Jakob hade, Erik?
Ja, det är alltså, det är femstjärnigt ljud och det är ju hans underbara fru som har lånat ut. Hon har ju också en egen podcast som är värd att lyssna på. Vad heter den, Jakob?
Ja, hon har två. En heter Empower Her och en heter Sanne och Sebbe. Och det är premiär idag faktiskt, så kan jag göra en liten shoutout där. Gå in och lyssna, den är superbra.
Och så länge du får låna den där micken, då kommer vi fortsätta göra reklam för det. För men det är så härligt, vi uppskattar bra ljud. Och på tal om att flytta så har jag också gjort det många gånger. Men jag körde faktiskt förbi Moheda häromdagen.
Niklas. Oj, 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 då befinner vi oss alltså i Kronoberg i Småland, 2 mil utanför Växjö. Det var där jag växte upp en gång i tiden. Vad noterar du av Moheda, Erik?
Så vackert. Alltså jag förstår varför du har blivit den underbara människa du är. Så jag körde rakt genom landskapet till Hatstore Arena i Kalmar. Och så pratade jag med en massa härliga unga hockeyspelare där och föräldrar och ledare. Lite om att vara schysst utanför, beteenden utanför rinken och sen ge hjärnet och ha kul inne i rinken. Så det var en härlig kväll i måndags. Och sen så hem genom natten där. Det var lite mörkare på vägen hem, men det gick bra till slut. Och sen så var jag på Patrik Ekvalls releasefest igår i Limhamn. För hans nya bok, Kattfisken, som jag kan rekommendera. Ja, det var väldigt trevligt att träffa Patrik. Peppe Eng var där också. Anders Andersson, gamla fotbollsspelare, numera expert. Arman Kranz var där. Andy Svärd, mentala coachen. Så det var levande samtal där under kvällen som... jag känner mig lite uppfylld, men som de flesta vet så dricker jag inte alkohol. Men jag vaknade faktiskt i morse lite grann så här... med en liten bakiskänsla för att det har varit så enormt mycket intryck. Men jag är lycklig att få sitta här och podda med er igen.
Börjar du bli ett sånt där premiärlejon nu som springer på sådana här kändisfest, Erik? Är det där du befinner dig efter du har skrivit en egen bok alltså?
Nej, det är precis tvärtom. Men jag är jätteglad att men Patrik, han var inbjuden när jag och Johan S. kläppte våran bok och sen... fick jag komma på den här, men just att träffa idrottsmänniskor. Mattias Svanbergs, fotbollsspelaren, flera SM-guld. Bosse Svanbergs son, hans fru var där, Stina. Så att jag pratade mycket med henne också. Hur gjorde de för att uppfostra Mattias till den kanonkille han är och duktig i sport? Så om ni är nyfikna på det så kan jag berätta 10 sekunder.
Ja, men det...
ja, berätta.
Gör det.
Ja. Nej, men det var en sån här schysst uppfostran där man skulle göra läxorna innan man drog iväg på träning eller match. Och han spelade ju både hockey och fotboll tills han var 13-14 år. Men sen tyckte han fotbollen var roligast så han satsade på det. Så gick han ju då fotbollsgymnasiet och velade lite där i början. Hinner jag med gymnasiet eller inte? Men då hade mamman berättat att hon var stenhård där. Nej, men se till och gör läxorna så du får i alla fall godkända betyg. Du behöver inte vara bäst i ämnena, men godkända betyg så att du genomför gymnasiet. Så då gjorde han ju det innan han drog iväg till Italien. Så lite intressant bara att höra att för både Bosse och Stina där var det viktigt att göra klart skolan och lägga lite tid varje dag innan man får göra det roligaste man vet. Och i hans fall var det ju flera idrotter, men det föll på fotbollen och det har ju gått väldigt bra för honom.
Ja, verkligen. Landslaget och allting. Jakob, du funderade på någonting där?
Ja, nej, men det var bara... Jag känner igen mig ganska mycket där. Jag hade också som hemifrån... Jag gör klart läxorna och sen får jag gå på träning. Så att jag känner igen det där konceptet väl hemifrån och det tror jag faktiskt är ganska viktigt.
Men hur hade du det där, Jakob? Du som är yngre än Erik och mig med utbildning och hockey. Hade du så att du kunde träna på förmiddagen innan du gick till skolan, eller hur var det?
Inte under högstadiet, då gick jag ett vanligt hederligt gymnasium utan några idrottsklasser eller något sånt där. Men sen satte man sig på tunnelbanan och tog sig till träningen efter med lite matlåda och sådär. Men annars, sen i gymnasiet gick jag ju på hockeygymnasium, Djurgårdens hockeygymnasium, och då hade vi 3 dagar träning på morgnarna, måndag, onsdag, fredag. Så då var ju hela laget där och tränade, sen käkade vi lunch på skolan och så fullföljde vi skoluppgifterna efter det. Och efter det så var det träning igen på kvällen efter gymnasiet. Så att då gick det i ett, då var det mycket, mycket hockey.
Ja. Men då har du ju ändå kommit upp i åldern. Men hur tänker du på det? Nu är dina barn små fortfarande, men det här att det har förändrats landskapet när det handlar om att hålla på med flera idrotter. Det är ju väldigt tufft. Vi upplever ju det nu, Erik, du och jag som har barn som är mellan 13 och 16. Så där, att det är nästan... Det finns ingen tid till att hålla på med ishockey, fotboll och innebandy, utan man får nästan rikta sig in på en sport. Vad är din bild av läget, Jakob, så här långt?
Ja, min bild av läget. Mina barn har inte blivit tillräckligt gamla så att det har blivit så mycket. Det är liksom lite hockeyskola och lite dans och sånt där. Men jag har ju mina brorsöner håller på med mycket idrotter och alla vi är väl uppfattningen att håll på med så mycket som möjligt, så länge som möjligt. Och jag spelade ju, när jag var ung spelade jag ju fotboll på ganska hög nivå. Jag spelade hockey. Sen la jag in liksom lite golf och lite innebandy och med tennis och sådana aktiviteter också. Och jag minns när jag var 10 år, då gick jag först faktiskt från IK Göta, min moderklubb. Då hade jag en fotbollskompis som spelade i Hammarby. Det kanske man inte ska prata så högt om. Men jag gick dit i... spelade där i några månader, men där upplevde jag att redan som 10-åring då att det kanske inte var så populärt att man spelade fotboll, för det blev så att jag, eftersom jag inte var med så mycket på sommarfysen efter att jag spelade fotboll då, så hade de att de som hade varit med mest på sommaren fick åka med på vissa stora turneringar, så då lämnade de mig hemma på någon turnering till Malmö och jag fick inte åka med på någon annan turnering heller. Och deras förklaring var att nej, men du spelade fotboll i somras så att vi tar med dem som var här och körde fys. Mm. Och jag tyckte hockey var det roligaste som fanns. Så att då var jag jätteledsen hemma och då beslutade vi oss för att gå till Djurgården istället. Och där kunde jag ju spela fotboll tills jag var på hög nivå tills jag var 15 år, vilket jag... är evigt tacksam för. Så att jag förespråkar det och jag tror att den variationen är superviktig. Just för, även om du ska bli bra i hockey, du får så mycket av andra sporter. Du lär dig med spelförståelse och olika rörelsemönster och du har jättemycket nytta av att göra en massa olika saker.
Vad tänker du, Erik, när du hör det där?
Du beskriver Jakob precis... som det var även när jag växte upp. Men skillnaden nu som har blivit, det har blivit en skillnad att specialiseringen blir lite tidigare. Så väldigt många av de absolut bästa spelarna vi ser i NHL idag, de har ju varit tidigt inriktade på att spela hockey. Och sen kanske de har haft någon annan sport som de har hållit på med lite grann för att de tycker det är kul. Men liksom satsningen har varit på hockey. Jag vill bara dra en grej som jag vet här i Rögle. Där har de inget sånt där som du beskrev, att om du inte är med på sommarfysen som 10, 11, 12-åring så får du inte spela vissa kupper. Det har de absolut inte här, vilket jag tycker är bra. Så det är ju många, men i Jonathans lag nu de spelar ju de U15, så de är ju födda 09-14 år. Så att det är någon i hans lag som har spelat innebandy hela vägen upp nu och några har spelat med fotboll. Men det som blir är ju att till slut väljer man ju ändå sport, vilken är roligast. Och tar vi Mattias Svanbergs fall, då spelar han både hockey och fotboll. Men när han kommer upp i tonåren så börjar han tycka att fotboll var lite roligare. Så då blev det bara en hockeyträning i veckan. Fast pappa Bossa hade vunnit 4 SM-guld med Färjestad och Malmö. Så var det ändå fotboll som var hans största passion. Och då valde han den. Och sedermera blev ju proffs i den sporten. Så jag tycker, det viktiga tycker jag, det ska man ju säga, eftersom det är lite nya tider, att om du ska bli riktigt bra på någonting, då behöver du jättemycket aktivitetstimmar. Men sen, den aktivitetstimmarna, jag menar Lidström och Foppa och gänget, de hade ju 25-30 timmar i veckan av aktivitet. Men sen behöver absolut inte det vara spesat på hockey till exempel, utan det kan vara tennis några timmar, det kan vara landhockey, det kan vara fotboll. Men just att man får den här aktiviteten, väldigt många timmar i rörelse där man aktiverar hjärnan och lär sig spelförståelse och blir en atlet överhuvudtaget. Det tror jag är det viktigaste att trycka på. Men också att säga att som det ser ut idag, de som är absolut i toppen, det visar sig att de har ganska tidigt börjat liksom engagera sig mer i en sport även om de har haft någon annan sport lite vid sidan om, så har de ändå lagt mest tid på den sporten de blivit riktigt bra på, om ni förstår vad jag menar.
Ja, det stämmer. Och jag minns så väl när jag tog det här beslutet vilken sport jag skulle välja, hockey eller fotboll. Då hade vi varit på en turnering i Karlstad. Jag tror jag var 13 eller 14. Och då sa jag, nu har jag bestämt mig, pappa. Jag kommer satsa på ishockeyn. Jag spelade i Bromma pojkarna i fotboll då, och de var ganska hårt satsande också. Och då ringde vi Bromma pojkarna och berättade hur läget var. Men även de var så pass schyssta, så de sa till mig, okej, Jakob, vi tycker inte du ska behöva välja nu. Så att under vintersäsongen när vi spelar inomhusfotboll, som det var på den tiden, jag vet inte hur det är nu, då kan du vara på hockeyn och så kommer du tillbaka till oss på vårkanten och är med på våren och på sommaren. Och det gjorde så att jag kunde fortsätta med fotbollen på hög nivå i något år till. Och det var ovärderligt för mig.
Och det är så man vill att det ska vara. Men jag tror du kommer märka sen också att det går nästan inte nu, med tanke på hur mycket man trycker in fotbollen. Det har blivit en sport som är året om. Och det är nästan hockeyn också, Erik, med tanke på alla camper och sånt som finns att tillgå. Och den här stressen. Och det är ju definitivt inte barnens som har bestämt det här, utan det är ju vuxna som skickar in den här stressfaktorn, upplever jag det som, att ja, du måste gå på den här hockeyträningen, du måste stå på skottrampen, du måste köra den här hockeyfysen istället för att gå på en fotbollsträning. För jag är helt övertygad också att ordet spelförståelse, det försvinner lite, för att nu blir det bara att du gnuggar på den där, du är vänsterforward i hockey eller du är nummer 9 position i fotboll, och så kör man bara det hela tiden. Jag märker det till och med i en mycket mindre sport som innebandyn, som är väldigt stor bland ungdomar, att där blir det också redan nu när de är 13-14 sånt fokus att du kan träna nästan hur mycket du vill med flera lag, och då finns det inte utrymme till att hålla på med någonting annat. Jag tycker det är så jäkla synd, det stör mig lite där. Jag vet inte vad du tänker kring det. Du har ju också en son, Erik, som bara kör en sport, inte bara, utan det går ju inte så mycket annat. Elton, min grabb, kör bara innebandy just nu. Fick lägga ner hockeyn då för att han är inte med det helt enkelt. Och nu när jag frågade honom förra veckan, saknar du hockeyn? Nej pappa, jag tycker det är så skönt nu när jag bara kan fokusera på en sak. Det blev så mycket. Och så ska ju inte en 13-åring behöva känna. Det svider lite i hjärtat det där, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår helt, men vi skulle kunna prata en hel podd om det här. Och sen prata 10 till podcast, för det är så intressant ämne. Men låt mig först bara säga, om du ska bli bra på någonting, då måste du ju älska att göra det. Så att gå ut på skottrampen och skjuta en halvtimme, det är för att det är så förbaskat kul att träna på att sätta den i krysset eller gubbhörnet. Alltså, du har sån inre passion och driv. Och det kommer ju inte utifrån. Föräldrar kan ju hetsa och så. Men har du inte det inre drivet och passionen, då kommer det ändå inte bli någonting. Det är viktigt att fastslå det. Och sen är det här med spelförståelse, att både hålla på med, även om du inte spelar organiserad fotboll. Jag måste bara säga en grej på tal om det här spontana. Att här i Ängelholm är det ju coolt att spela inlines och landhockey på sommaren. Mm. Det är inte töntigt, utan det är kultur här ända sedan bröderna Jönsson och Älvenäsarna och sen Evebergarna och hela gänget, Flash och gänget som spelar. Så från generation till generation så är det coolt att spela landhockey och spontanidrott. Och det här gänget, grabben och hans polare, drar ofta iväg på kvällarna på sommaren eller på dagarna och spelar fotboll. Inte organiserat, men de lirar mot varann 7-7 eller 5-5. Och så spelar de i 2-3 timmar hela kvällen fotboll. För att de tycker det är så kul att vara tillsammans och göra såna här grejer. Då tävlar de ju såklart, men de har väldigt roligt och lär sig spelförståelse också. Mm. Men det som, för att avsluta bara mitt resonemang, är ju att den här hetsen från föräldrar gillar jag ju absolut inte alls. Utan förståelse, att skapa en förståelse att gillar man att göra saker, men gör det. Men älska, det ska vara lustdrivet i de här åren. Och sen så kommer ju sakta men säkert, när man kommer upp i 14, 15, 16, då börjar man ju närma sig elit. Och då börjar ju då börjar det ju så att säga skalas av, och då behöver man ju bestämma sig. Vill jag committa mig till att ge mig själv chansen att bli riktigt bra på en sport, i det här fallet hockey som vi älskar, då behöver man ju lägga ner tid på det. Och då får man ju, man kan inte sitta och spela PlayStation 4 timmar per dag och sen gör läxorna en halvtimme och tro att man ska bli bra på en sport, utan då får man spela PlayStation kanske en halvtimme, gör läxorna en halvtimme eller vad man behöver, och sen får man engagera sig i sporter som man vill bli bra på. Men det här är ju ett jättestort ämne, men kom ihåg att det är lustdrivet och tålamod. Ja. Det är en väldigt lång resa för att nå sin dröm. Och när man är 13, 14, 15 och det kommer de här grejerna som tv-puckar, och det är kul att vara med, men det är så en liten del. Och vissa som Per Ledin och sådana hamnar kanske lite vid sidan av motorvägen och ger hjärnet där. Och helt plötsligt är de tillbaka på motorvägen igen. Alltså alla är ju inte som Jakob Josefsson eller Niklas Ide som har som extrem begåvning och liksom är kvar på motorvägen. Utan vissa är ute och sladdar i skogen som Per Ledin och även jag var delvis. Så kommer man tillbaka till motorvägen igen. Så det finns ju många vägar till drömmen. Men njut av resan och gör det av lust.
Men Jakob, märkte du av det när du var i Djurgården där? De här unga spelarna som kom upp och som du hade förmånen då och få se när deras karriär var i sin linda. Jag tänker på Ögren och Läckremäke och Östlund och de här. Märkte du att de var uppfostrade och tränade och stöpta i en annan form än vad du var till exempel?
Ja, men det jag kanske upplever är att de framförallt kanske besitter en högre skills än vad kanske vi gjorde, eller min generation kom upp, i alla fall flera av de spelarna, just för att de kanske just har gått på mycket med teknikträningar och alltså tränat mer på de detaljerna som Erik var inne på. Det så mycket av min fritid av just det här spontana, att man gick ut med polarna och spelade landhockey eller gick ner till fotbollsplan och spelade fotboll och sånt, och det tror jag säkert de gör också. Men jag hade inte så mycket sådana extra träningar under min uppväxt med sådana skillscoacher eller tekniktränare, skotttränare och allt vad som finns nu. Och det är såklart att det ger effekt på det viset. Men sen så kanske man upplever inte att de spelarna här brister i det. Men jag tror att ibland så kanske en typ av spelförståelse kanske försvinner när man bara åker genom koner och dribblar av däck hela tiden liksom. Så det finns två aspekter i det som, och båda är bra på sitt sätt.
Ja. Exakt, och det är det jag menar. Jag vill bara avsluta med att säga att man behöver ju hela pusslet, så det gäller ju att man får en funktionell skridskoåkning, att man får en teknik som går att applicera in i matcherna. Och ibland behöver man ju guidning. Förhoppningsvis får man det hemma i sina egna klubbar av ledarna och i den förening man är. Och ibland får man inte det, då får man söka den kunskapen utanför och applicera den och sen så träna med laget och träna själv för att öka och utveckla färdigheten. Och samtidigt också lägga mycket tid på att utveckla spelförståelsen på olika sätt. Och det kan ju till och med vara att spela padel en timme med polarna. Det är ju också en sorts spelförståelse. Ja. Så varje timme man lägger in kommer man ju lägga till sin erfarenhetsbas. Och förhoppningsvis hjälpa en sen när man ska komma upp på högre nivå då, som en procent gör. Och få tampas med de absolut bästa i sena tonåren och det. Och då har man ju med sig all tid man har lagt oavsett idrott. Men det blir ju mycket mer specialisering. Och det måste vi vara ärliga och säga att det är så det ser ut just nu. Och det är ju delvis med sorg i hjärtat man ser att vissa väljer bort alla andra sporter redan vid 9-10 års ålder.
Ja, och för dra ett slutord för den här diskussionen också, som Erik sen kan hålla på hur länge som helst, då är det ju att det jag upplevt med alla de här som kom upp i Djurgården och i min generation också är att det har hela tiden varit deras dröm, våran dröm. Det har inte varit någon förälders dröm. Nej. Eller något sånt, utan det måste, passionen och viljan måste komma från en själv. Det kan inte vara så att det är någon annans dröm som man ska försöka uppfylla, utan då kommer du aldrig nå hela vägen, utan du måste ha det där själv. Och det lyser verkligen igenom hos de unga spelarna som jag har fått förmånen att vara nära.
Ja, ni är kloka, det är underbart att lyssna på det här. Och det finns ju inget rätt eller fel, det måste man ha med sig också. Och har man den här drömmen att man verkligen, jag är all in på att bli fotbollsproffs eller hockeyproffs eller innebandyproffs, så måste man ju få leva den drömmen också. Och har man föräldrar som 100%. Brinner lika mycket, ja men det är väl härligt att man kan ha den gemenskapen och det intresset tillsammans. herregud, det finns inga rätt fel. Det enda jag är orolig över är att när man skalar av vissa idrotter då, när man kanske har hållit på med 3 stycken och så landar man på en idrott, och sen när man märker när man är 15-16, nej jag kommer inte nå upp till den där nivån, så finns det liksom inget skyddsnät under att man kan hålla på och kanske spela innebandy i division 3 eller 4 eller något sånt där, utan då blir det bara okej, jag kanske går på gymmet eller man gör ingenting. Och det är där idrotten tappar väldigt många, tror jag, som man inte gjorde när vi växte upp, för då kunde man hålla på och lira med den andra idrotten som man kanske bara gjorde för att det var skojs skull. Men det...
Just det, men får jag avsluta med vad Kobe Bryants pappa sa till Kobe när han var mitt i tonåren. Vila i frid, en av de bästa basketspelarna som alla känner till genom tiderna. Men han hade varit på sommarmatcher och knappt gjort en enda poäng och var väldigt frustrerad och nästan tänkte han skulle lägga av med basket. Och då hade hans pappa sagt till honom: jag älskar dig som du är. Och it freed me up, sa Kobe, att det gjorde att jag kände mig fri. Men om du vill göra mer poäng, vad behöver du göra då? Jag behöver träna mer på att skjuta från olika positioner. Och då började han lägga tid på att träna på saker. Men hela tiden vetskapen, jag är redan älskad som jag är. Jag kan lägga tid på det jag vill bli bra på och ge mig själv chansen. Och det vill jag säga till alla föräldrar. Kom ihåg det viktigaste. Älska era barn som de är, oavsett om prestationen är bra eller dålig, eller om de blir duktiga och når sin dröm. Alltså det viktigaste är att man vilar i en kärlek och trygghet, att man är bra som man är. För annars drivs man jättesnabbt in i psykisk ohälsa på olika sätt.
Ja, det är ett problem som bara växer och växer. Men härligt att idrotten fortfarande berör så mycket och att ungdomsidrotten blomstrar. För det märker man i hockeyföreningar, fotbollsföreningar och alla annan idrott också. Det är väldigt, väldigt många som sysslar med det som vi älskar så mycket. Men det här är ju en hockeypodcast och vi ska kasta oss in där det är elitidrott som är i fokus, som i NHL nu. Som börjar få en liten inkörsport nu och börjar forma sig en aning. Om jag säger Original Six, vad svarar du då, Jakob?
Ja, men då tänker jag på historia. Jag tänker på att lag som man är uppväxt med och som alltid har funnits där och som verkligen någonting som står för NHL. Och just nu är det väldigt kul att se att det är ganska många Original Six-lag som börjar studsa tillbaka. Kanske inte, ja det har väl... Chicago och Montreal som kanske inte riktigt är där uppe och nosar på slutspel än. Men det är många som har gjort sina rebuilds och är på väg ur från dem. Och vissa har ju varit där uppe under många, många år. Men det är framförallt lag som är bra ambassadörer för NHL och hockeyn. Och jag tror det är viktigt och betyder mycket när de lagen går bra.
Ja, men det är rätt anmärkningsvärt när man ser det. Atlantic 1, Boston 2, Detroit 3, Toronto, precis utanför wildcard nu är Montreal som vi knappt tog en poäng, kändes som för något år sedan här. Sen skrällde de ju sig fram till en Stanley Cup-final för ett antal år sedan, men ändå. Sen är det ju Chicago som har det jobbigt, men det är ju mer väntat. Hur viktigt är det här för NHL, tror du, Erik, att de här stora varumärkena, de här erfarna, de här jätte Dana är där uppe nu i toppen igen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det är väldigt viktigt. Det finns ju stora marknader. Nu är det ju, Chicago kommer ju på sikt De har ju Bedard som är den nya fixstjärnan som vi kommer att prata mycket om och redan har gjort. Blev snuvad på ett snyggt mål i natt. Det blev en sån här coaches challenge. Så han fick aldrig målet där som han gjorde på Swayman i Boston. Men det är stora marknader och de har, om man tittar på tv-tittningen så är det är en ganska hög tv-tittning i, ja, men till exempel Chicago. Och ja, eftersom vi gör den här klubben, blir lite nostalgiska varje helg i NHL-studion, så gjorde jag ju Detroit senast. Mm. Och när man går tillbaka till de här Original Six-lagen som Detroit är ett av dem, så förstår man ju hur viktiga de har varit genom den här drygt hundraåriga historien i NHL. Så när jag läste körschemat du skrev så tänkte jag, vad roligt att börja prata om de här jättarna igen. De har ju haft sina dynastier och varit dominanta stundtals under vissa decennier. Men det var ju länge sedan vi såg att alla, i alla fall 5 av 6, är där uppe och nosar nu rejält på att gå till slutspel och kanske till och med utmana.
Du, när man var i ligan, Jakob, märkte man av någonting när man mötte de här lagen att det här är något annat än de vanliga matcherna, om man nu kan kalla en NHL-match för vanlig. Men du förstår vad jag vill komma.
Jo, men det var något speciellt kring de här matcherna, absolut. Speciellt när man kom, alltså dels på hemmaplan, för att alla de här lagen har jättemycket fans runt om i både Nordamerika och Kanada. Så att på våran, när vi spelade hemma i New Jersey och mötte Toronto, då var det ju nästan mer blåa och vita kläder än, ja, det var än röda New Jersey-tröjor. Och man märker när man kommer till de här arenorna, det är, även fast i USA eller Kanada, så är det mycket mer media runt omkring matchen och träningarna man har där. Och det är ett helt, ja, men det är ett annat intresse och en annan uppståndelse kring det. Så man märker att de verkligen har satt avtryck, inte bara i sina egna städer, men runt om i hela ligan och i båda länderna som det faktiskt är där.
Ja, fast ska man bara dra de här 6 då, för de som inte följer NHL så jättenoggrant, så är det ju Boston, det är Montreal, det är Toronto, det är Detroit, det är Chicago och det är Rangers. Om du hade någon dröm när du var där eller innan du åkte över till NHL, vilket lag hade du helst velat hamna i, Jakob?
Alltså när jag blev draftad, draften hölls i Montreal. Så jag fick förmånen där av att vara där under en veckas period och bara se hur staden andades hockey och vilket intresse det var. Så just där och då så tänkte jag väl att det hade varit coolt att spela här. Men sen när jag spelade efter några år i ligan, så var ju Chicago väldigt, väldigt bra. De hade alltid slutsålt i sin arena, American Airlines Center där. Och det var ett väldigt, dels var ett väldigt bra hockeylag, och sen hade de extremt passionerade fans också, samtidigt som staden är fantastisk. Så som New Jerseys spelare där, så var väl Rangers den största rival, men samtidigt så gick det inte att blunda för att glida in på Madison Square Garden med en New York-tröja på sig hade såklart varit väldigt häftigt också.
Ja, coolt. Vi var ju där, Erik, i Madison Square Garden. Vi hade jäkla problem att hitta in, bara en sån sak. Ja. Du minns det, va?
Ja, allt hängde ju på det. Jag har så dåligt lokalsinne, ja. Så när vi inte skulle gå, vi kunde inte gå in huvudingången, för vi hade ju någon sån här mediaakkreditering. Ja. Men den dörren tog det ju en timme för oss att hitta Bill och Bull. Ja. Men tack och lov kom vi in i världens mest berömda arena då. Och, ja, det var mäktigt att vara där. Och jag får lite rysningar när Josef berättar, för ja, det är sån anrik historia. Jag har en liten en minnesregel: BCDMNT. Boston, Chicago, Detroit, Montreal, New York Rangers, Toronto.
Det är klart att han sa
om man vill komma ihåg.
Ta den en gång till.
Kluriga frågor av Gide.
För mig är det nästan svårare att komma ihåg de där bokstavskombinationerna än att komma ihåg lagen för sig själv.
Jag tänkte säga, hur lät den, Erik?
BCDMNT.
Ja. Ah, cool.
Det är första bokstäverna i alla.
Ja, det förstod jag. Det förstod till och med jag. Ja, men de går alla bra i NHL. inledningsvis. Så det är intressant. Och Detroit som vi jobbar med i NHL-studion också flyger ju fram. Det är något som de håller på att bygga till något väldigt, väldigt effektivt. Iceman, Lidström och Kronvall och allting. Och gå gärna in på Viaplay Hockey och sök upp klubben där. Erik gick igenom historien för Detroit och blickade lite mot framtiden också. Några som har historia i Washington Capitals har ju vunnit Stanley Cup med Bäckström och Ovechkin, men nu har de det jobbigt. Varför går det så dåligt som det gör för Washington enligt dig, Jakob?
Det första som sticker ut när man tittar på dem, jag har sett några matcher och det ser ut att gå långsamt. Samtidigt som man kan uppleva en viss frustration från stora spelare som kanske inte har fått att stämma hittills i form av, ja, framförallt tänker jag på Ovechkin. Jag kan förstå Bäckström, han kommer tillbaka från en lång skadaperiod. Han spelade visserligen lite i fjol, men det kanske fortfarande är någonting han lider av, att han missade så pass mycket tid. Men en sån som Ovechkin, ja, han gjorde förvisso ett mål i natt, men innan dess såg han på noll mål. Efter 5-6 matcher, och det är såklart att det är en frustration. Och när en sån spelare blir frustrerad, som är den stora stjärnan och är van att göra mycket mål, då tror jag att det är något som sprider sig ner till de yngre spelarna och resten av laget också. Så jag tror det kan vara en stor faktor. Och sen har de en ny tränare, det ska vara nytt spelsystem, man ska liksom hitta sina roller i det systemet, och man vet att det kan ta tid också, men samtidigt tycker jag de verkligen har... Jag hade inte förväntat mig att de skulle vara med i toppen i år, men jag hade inte förväntat mig att det skulle se så pass blekt ut som det har gjort så här i inledningen.
Mm. Vad är din åsikt, Erik, just kring det här med att det går långsamt? Jag menar, allt har ju sin tid, så är det ju. Och Bäckström och Ovechkin har varit där så länge nu. Och Bäckström med den där tunga skadan som han hade. Han jobbar ju stenhårt, det får vi ju rapport om. Men ändå, Ovechkin ska ju ta Gretzkys målrekord. Det har ju du varit fast besluten om.
Ja, men det var innan det här fruktansvärda att Ryssland invaderade Ukraina. Så då tappade jag helt sugen vad gäller det. Eftersom han fortfarande har en profilbild på sig själv och Putin på Instagram. Mm. Men han gjorde sitt mål som du sa, Jakob, och det var 300 mål i powerplay, så det är NHL-rekord. Men om man tittar på Washington, så de hade sin förbannelse, de tog sig inte förbi andra rundan och gick på pumpen, och till slut 2018 så fick då den här kåren med Bäckström och Ovechkin i spetsen vinna, och det var århundradets party. Men sakta men säkert, de hade ju gått all in, tradat bort framtid för nutid för att vinna. Och till slut när de gjorde det, sen började ju långsamt fönstret att stängas. Och som ni säger, alltså det är nu snart sex år sedan de vann.
Galet.
Och det är ju klart att de här ja, men det är ju Hockey Hall of Famers blivande, Ovechkin och gänget och Bäckström också. Det är ju, men de blir gamla. Tiden har sin tand, och de här operationerna, höftoperationerna på Bäckström, och han är fortfarande ett spelgeni och kan lägga passningar som ingen annan, men det går ju inte snabbare. Men så de kommer ju inte vara med, de kommer inte ta till slutspel, de kommer ha väldigt svårt. Och sen som Jakob säger, Carberry, nya Spencer, nya tränaren, han har ju bara varit assisterande coach tidigare, bland annat i Toronto. Sen har han varit på lägre nivåer. AHL har han varit head coach. Och det känns som att han inte riktigt får fäste för de idéer han har. Det är kort arbetsprov. Det jag gläds åt är ju Hardy Hammann-Aktell, tidigare Växjöspelaren som är där, och Rasmus Sandin. Det är ju två unga svenskar som har en fin framtid i ligan. Mm. Men nej, det kommer inte räcka för slutspel. Och ja...
Jag måste lyssna in det du är inne på också, Erik, där med Hardy Hammann-Aktell. Vi gillade ju honom när vi jobbade med Tre Kronor här för, var det förra säsongen, eller hur? Han gästade oss i studion. Man vill ju höra hur de säger hans namn där borta också, amerikanska kommentatorerna, ja.
Hardy Hammann-Aktell.
Ja, det finns lite att jobba på. Men just det här med Ovechkin och Bäckström är ju sådana som har varit frekventa uppe i poängligan. Nu är det intressant, som vi var inne på i NHL-studion, när du var nere i studion tillsammans med Valentina, Jakob, att det är svensk prägel på den, och jag vet att den är ung, men nu är det lite svenska forward som attackera och hur goda möjligheter har de att verkligen kanske till och med komma över sig poängliga den här säsongen nu. McDavid, en liten skada, har inte varvat upp än så länge. Han kommer kanske inte köra över alla i poängligan i år som han gjort tidigare. Men du har Nylander där uppe. Du har Elias Pettersson, Joel Eriksson Ek jag ser på också. Jesper Bratt gjorde mycket poäng i fjol också. Vad tror du om detta?
Jag tror absolut vi kommer få se två, i alla fall en eller två spelare i topp 10 poängligan i år. Och då tänker jag framförallt på Jesper Pettersson, eller Elias Pettersson och William Nylander. Jag tycker de har startat extremt starkt. Och även fast Toronto kanske inte har vunnit lika mycket som man kanske hade hoppats inför säsongen, så av det man har sett av Nylander hittills så har han kanske varit den spelaren som har varit jämnast och imponerat mest över hela isen, tycker jag, i ett annars ganska stjärnspäckat Toronto framåt. Så att jag tycker verkligen att han har tagit ytterligare ett steg i år. Samtidigt som Elias Pettersson, vi vet ju, han är ju loket framåt för Vancouver och förväntas vara den som vinner poängligan internt i det laget. Och han gjorde över 100 poäng förra året. Jag ser ingen anledning till att han ska göra färre i år, utan jag tror han kommer ta ytterligare några poäng till och klättra upp något pinnhåll där.
Du, vad ser du för likhet respektive olikheter för Elias Pettersson och William Nylander som hockeyspelare när du sitter och tittar på dem, Jakob?
Likheter, de har ju verkligen kreativiteten, och sen tycker jag ändå de är utpräglande offensiva spelare, men jag tycker verkligen att de har verkligen anammat andra delar av sitt spel som krävs för att man ska bli framgångsrik i NHL, som just det defensiva spelet. Man har blivit bra tvåvägsspelare, och man tittar bara på Elias Pettersson, han har väl aldrig sett som en riktigt fysisk spelare, men han smäller på och som första matchen var en superfin open ice tackling, och det är kanske någonting som man kanske inte har sett av han förut. Så jag tycker liksom offensiven har ju aldrig varit något frågetecken, men de har ju verkligen anammat hur ska man lyckas vinna i ett slutspel? Hur ska man bli framgångsrik under en lång period? Vi är två ledande spelare i vårt lag, så vi måste föregå med gott exempel och gå i bräschen för det här och visa de andra vad som gäller, både framåt och bakåt på isen. Och jag tycker verkligen det sticker ut för mig att de har lyckats ta den nivån till i år.
När du tittar i din berömda kristallkula där hemma i Ängelholm, Erik, vad ser du när det gäller svenska i poängligan?
Jag ser poäng över... Dels blir jag alltid glad när man kollar på topp 10 varje morgon när jag ska göra min Twitter eller X-sammanfattning på Instagram, att de är kvar där uppe i topp 10. Både Nylander och Elias Pettersson och Bratt är ju där och nosar också. Så det är väldigt glädjande, och jag förutspår att vi kommer ha minst en svensk topp 10. Och jag tror att både William Nylander och Elias Pettersson kommer slå sina egna poängrekord. Och sen Jesper Bratt kommer också slå sitt poängrekord. Men minst en, jag skulle nog förutspå två här i spåkulan, kommer att vara topp 10 igen när vi summerar efter 82 omgångar.
Snackar jag för mycket om poängligan, tycker du, Erik?
Nej, jag älskar det. Alltså men du är ju själv en gammal sniper på världsnivå i din sport innebandy, och det är väldigt svårt att göra poäng, både mål och assist, och lyckas man med det då ska man premieras, och det är därför jag tycker det är viktigt. Jag jobbar själv som videocoach i Färjestad, och efter matcherna då gick det 10 minuter av jobbet att gå igenom målen och korrigera så att den som hade gjort mål verkligen fick det, och de som hade gjort assist fick assist. Det är ingenting man bara skjuter från höften, utan rätt ska vara rätt då. Och de som har den här spetskompetensen och alla de här namnen vi har nämnt nu, de är ju så extremt skickliga och kreativa i det offensiva spelet och har ju en sån enorm spelförståelse, för att koppla till det Jakob och du pratade om tidigare. Så att det är underbart, och nej, de som gör poäng, de ska hyllas. För vi kommer också hylla de som räddar mål och de som är duktiga defensivt.
Verkligen.
Just nu är det fokus på profilerna som är där uppe i toppen.
Ja, och på tal om de här profilerna, en sån som Connor McDavid som ju har ja, men han har ju kört över alla och infört en ny typ av ishockey. Det måste man ju vara ärlig och säga. Bara öst in poäng och verkar ju aldrig tröttna på det heller. Men nu finner man honom på plats 26 i poängligan. Och det är bara 5 matcher spelade för honom. Det är 8 poäng. Det är ju inte jättedåligt om man säger så i världens bästa hockeyliga. Men en skada på McDavid. Om man bara tittar på det här med profil, Jakob, och de här stora namnen. Hur behandlas de i ligan när man är själv i ligan?
Ja, när de ska, dels är de ju stort respekterade och sen så är det såklart bra för ligan när de är på isen, speciellt en spelare som Connor McDavid. Han drar ju mycket publik vart han än åker. Och jag tror för Edmontons fall nu så är det såklart det är ett jättestort avbräck, speciellt i den situationen de befinner sig i nu. De har haft en tuff start och de står inför en utematch här mot Calgary, och jag tror i hela ligan nu att inte Connor McDavid ska vara med i den. Det blir ett jättestort tapp i attraktion och ja, uppståndelse över ligan, eller uppståndelse över just den här matchen.
Ja. Men är det så här, jag menar, en kille som kör över Conor McDavid så han är borta i flera månader. Hur skulle den killen tas emot egentligen? Jag tänker på, i och med att det är ju ändå en affärsverksamhet, allting. Rasmus Andersson som blev avstängd nu fick ett eget telefonsamtal med Gary Bettman till exempel för att prata om den här tacklingen där Bettman instruerade vad han tyckte om själva smällen.
Jo, men samtidigt, det är ishockey och så länge man inte gör någonting alltså fult så förstår ju alla spelare att det går fort och skador tillhör sporten. Och även fast det är Conor McDavid så kan du faktiskt bli skadad också. Nu såg inte jag situationen eller vet inte eller exakt vad som hände just där, men jag har inte hört att det skulle varit någon ful smäll eller något sånt här. Så att skador händer, och så länge det inte är någon ful sak så behandlas inte den spelaren som orsakar det något annorlunda, utan alla vet att det är hockey, det går fort där ute, skador uppstår, situationer uppstår, och alla som hållit på med det här vet vad de ger sig in på liksom. Det är inget annat, och även om det inte har varit Conor McDavid som blev överkörd av en ful tackling så hade de som tacklar fult brukar ofta få stå sitt straff. Antingen genom avstängning som i Rasmus Anderssons fall, eller så blir det en liten vd-gällning nästa gång lagen möts internt på isen. Så att det brukar visa sig på ett eller annat sätt.
I NHL då, där vi har haft i den här podcasten en liten tradition, det är väl dags att fiska upp den igen, eller vad säger du, Erik? Och skador tillhör ju spelet, det är ju som i tennisen på världsrankingen. Rafael Nadal, en favorit till oss, har ju bara fallit nu efter sin långtidsskada. Han ska ju eventuellt vara tillbaka förresten i Australian Open i januari. Men om du skulle presentera en världsranking nu med de 5 bästa spelarna i världen, hur ser den ut?
Ja, det är en aktuell lista, och är man skadad som McDavid, det var en sträckning förresten, så att han, det var ingen ful smäll eller någonting. Däremot Rasmus Anderssons smäll, den var ju ful, det var uppåtgående rörelse mot line där, så att det var därför han blev avstängd 4 matcher, och Bettman fastslog att det skulle vara 4 matcher. Tillbaka till listan, på 5:e plats, The Cat. Och då är det ju inte Vasilevski, the big cat, för han är ju också under kniven, han opererar ryggen, utan det är Alex the Brinkat. Med sin nygamla kedjekamrat Dylan Larkin så har de show där och ger Red Wings flyger. Han har gjort 9 mål och 4 ass, 13 poäng på de här första matcherna, och har ju ett otroligt samarbete med 4:an på listan just nu då. Det är just Dylan Larkin. Han har tagit över efter Zetterberg. Han är kapten som ska leda Red Wings efter 7 svåra år utan slutspel in i finrummet igen. Öser in poäng, 14 pinnar har han gjort. Larkin, som är inte bara bra offensivt, han gör ett enormt jobb. En komplett spelare som leder Detroit. Men vi kan inte undgå att ha med en back, och det är ju den bästa i ligan. Vi kommer njuta av honom på söndag när vi gör Buffalo mot Colorado. Cale Makar, han är ju så sanslöst bra, och det är jätteroligt, för jag brukar roa mig med att fråga vilka, när jag är ute och träffar kids, unga spelare, vilka har ni som idoler? Väldigt många nämner Cale Makar som en av sina förebilder. hans sätt att han spelar det här dynamiska backspelet. Så han är nummer tre. Nummer två, en kille som drog enormt lass i Colorado senaste säsongerna när det har varit skade på Landeskog och McKinnon har varit borta i perioder också, men Mikko Rantanen, han står pall. Han öser in poäng och snacka om att ha spelförståelse, ordet för dagen. Han är ett geni där ute på isen. 12 pinnar för honom. Men ingen slår poängligaledaren just nu. Och det är ju den elegante, han med det sköna stuket, Jack Hughes. Har ni sett hur bra han är?
Ja, alltså, han är helt otroligt just nu. Alltså.
Berätta lite, Jakob, om Jack Hughes som är toppar världsranken just nu.
Ja, men det finns ju mycket att säga om. Först så verkar han vara en otroligt skön karaktär utanför isen. Han bjuder på mycket roliga intervjuer, inte bara slätstrukna klyschorna som kommer. Precis. Utan han säger verkligen vad han tänker och tycker, och det gillar man ju när man sitter bredvid. Men just på isen har han, om någon, har verkligen tagit sitt spel till en helt ny nivå. Det självförtroende att han vågar göra saker med pucken som inte många andra kan eller ens vågar göra. Och det känns som allt han rör vid just nu hamnar i motståndarnas mål. Och fantastiskt samarbete också ska nämnas med Jesper Bratt. Han har funnit en dunderkemi där, och det kan nog räcka väldigt långt.
Ja, det är underbart. Kolla, hur går det för lillbrorsan förresten? Har ni koll på det? Vi såg han ju dyka upp där. Ja. Följde vi under VM rätt noggrant. Kommer du ihåg det, Erik, när vi var i Finland här för något år sedan?
Han gjorde ju mål här mot Islanders, hans första för säsongen.
Ja.
Och jag tror han har väl liksom... Han har inte varit så där dominant som vi såg han i JVM direkt, utan han har väl också en liten anpassningsperiod och ta sig igenom. Det är inte lätt att vara rookie i ligan, speciellt inte som back. Jag skulle hävda att det är svårare än att kliva in som forward. Men han gör det bra, och man ser ju stor potential i honom, och det är såklart han måste bara... Det är små saker som man måste bli bättre på i defensiva spelet, och spela enkelt i vissa lägen när det krävs vid vissa tidpunkter på matchen och sådär. Men det finns ingen tvekan om hans uppsida och att han kommer bli en superback i NHL.
Du har uppväxt i en idrottshockeyfamilj. Jim Hughes har vi pratat om förut, som var uppe i Piteå till och med en session och spelade med Micke Renberg där. Men det var länge sedan. Men de har ju såklart lirat och utmanat varandra och varit jättemycket på isen. Och på tal om is så... Tiderna för Luke de här senaste matcherna, han är uppe och snittar ungefär 19-20 minuter per match. Precis fyllda 20 år. Så att han får ju stort förtroende, och det är ju helt enormt egentligen att de har tre bröder. Alla tre spelar, både Quinn då som är i Vancouver, och så Luke och Jack. Spelar i världens bästa hockeyliga. Ja, så vi skulle egentligen göra en intervju med Jim någon gång. Vi skickar Jonathan Lindqvist och intervjuar Jim.
Det är lite som en
bra gen i den familjen.
Ja, det är lite som Satter-familjen, eller hur?
Precis, det var ju 6-7 stycken där som spelade NHL.
Precis. Du, det är väl ligan NHL. Det ska vi inte doppa ner våra hockeytår i SHL också. Det behöver vi göra, eller hur? Och då blir det ju såklart att man landar där det är mest samtalsämne, där det är hetast just nu. Krisande HV71. Det är ju rubrik på rubrik på rubrik kring det som har hänt. Och när de förlorade med 8-0 i lördags på hemmais i Kina. Peter, Kina fortfarande? Ja, Jönköping.
Husqvarna Garden, va?
Husqvarna Garden, det borde jag ju hålla koll på. Jag säger Rosenlundshallen sen förr i tiden, men ändå 8-0. Vad tänkte du då, Erik, när du såg det resultatet?
Nej, men jag tänkte att det var House of Cards. Har ni sett den serien? Den var bra när det begav sig. Men det blir ett luftslott. Det är så många, tycker jag, saker som har förvånat ända från starten. Alltså Thomas Montén underbart härlig kille, men han ska inte vara head coach i ett SHL-lag tycker jag. Han ska vara en jättebra assisterande tränare som jobbar med relationer till spelare och gnuggar hårt. Men för mig är inte det en huvudtränare i SHL. Så det tycker jag Kent Nubbe Norberg gjorde en felrekrytering att sätta honom som huvudtränare. Det är nummer ett. Nummer två. Montén och staben gör André Pettersson till lagkapten. Och det är som att sätta den bästa kirurgen att bli klinikchef på en avdelning. Det är ingenting som säger att det blir bra. Det tycker jag har varit helt bedrövligt också. Alltså dels, det känns inte som att han är den personligheten som vill ta det ansvaret. Och hans uttalande redan från början av säsongen i intervjuer och det. Jag satt bara, är han kapten? Det här känns helt fel. Och med facit i hand, de två sakerna. Och sen så kan man ju gå in på lagbygget. Att det är ju en del frågetecken i lagbygget. Men på det sättet man har sett dem spela och uppträda. Det har ju varit väldigt anmärkningsvärt hur dåliga prestationer de har gjort. Att de inte har hängt samman. Men det börjar ju ofta med ledarskapet. Så att, för att summera så tycker jag att de här två stora grejerna jag har nämnt nu, det är ju sådana grejer som man har inte behövt initialt gå in i säsongen med det. Jag menar, du känner ju André Pettersson. Tycker du att... min känsla är att han ska koncentrera sig på att vara bäst på isen, göra poäng, göra mål, assist. Han ska inte behöva ta ansvar att vara kapten. Möjligtvis assisterande, men känns inte som någon kaptenstyp för mig. Nu sätter jag det på pottan lite, Josef, men vad säger du? Förstår du vad jag menar? Att det är ingen naturlig lagkapten i ett lag. Han har ju inte varit det tidigare heller. Jag kollar på Elite Prospects på seniornivå, har ju inte han varit kapten tidigare heller. Så det tyckte jag också var... Nej, jag tycker det är bättre. Gör mål och passningar och sen så koncentrera dig på det.
Ja, nej, men just den frågan är jag beredd att hålla med dig om. Såklart, det var många år sedan jag spelade med honom och han kan ha blivit äldre och sådär. Men just när man spelade med honom, då var ju det som stack ut var ju dels att han var en riktigt skön kille utanför. Men att alltså, hans spetsegenskaper på isen, det är ju få som besitter dem i teknik. Ja. Och just om den här... utpräglade snipern som kanske inte riktigt som lyser med sin frånvaro i svensk hockey, men den besitter han verkligen, och jag upplevde det här många gånger förut också, att spelare i den kategorin som kanske blir då lagkapten eller något sånt där, att fokus försvinner lite från det de faktiskt gör bra på isen, och
exakt.
De känner sånt ansvar utanför, så att det kanske blir fel fokus på fel saker istället för att André Pettersson bara ska åka ut och göra det exakt han är bäst på. Han är en av de bästa i ligan. En av de bästa spelarna i ligan. Offensivt finns det få som kan mäta sig med hans kvaliteter, enligt mig.
Och det visar ju också 11 poäng så långt då i ett HV som går väldigt dåligt. Det är ju imponerande det. Så det är ju inte det ni trycker på, att en bra hockeyspelare, det har vi ju full koll på. Men just det att ett lagbygge kan gå så fel... Erik är inne på liksom Montén då, som ska komma in och vara den som är boss, och kan verkligen inte hantera det då. Men jag tänker på laget också, att man kan förlora med så stora siffror. Men
om man stannar vid Montén där, så jag hade ju förmånen av han som tränade under 2 år i Djurgården. Första året hade han väl huvudansvar tillsammans med Micke Johansson, och då det var ju många år sedan, det var 15 år sedan nu, och mycket kan jag inte sedan dess också, men det som slog mig då var att året efter fick vi in Harden Nilsson som head coach, och då fick Montén gå ner som assisterande tränare. Och där tycker jag verkligen att han strålade, och han gjorde ett superbra jobb där, och vi lyckades gå hela vägen till final det året och var superomtyckt. Och då kunde man väl tänka sig att han var redo att ta nästa steg. Men det är vissa tränare kanske är som bäst i en assisterande roll och inte har det där översta ansvaret att stå där utåt. Det är mycket som krävs SHL. Det är en hård bransch, det är mycket fans, mycket media. Och du ska orka stå där när det blåser, när det stormar med rak rygg och ändå sen kunna fokusera på det som ska göras i omklädningsrummet och på isen. Och det krävs en typ av... en typ av ledare. Visst, du kan vara jättehockeykunnig och kunna mycket, men du ska också kunna stå där framför alla fans och med den när det blåser som mest. Och jag tycker kanske inte, av de intervjuerna man har sett av Montén, så känns inte man får inte intrycket av att han har gillat den här situationen speciellt mycket och inte gett det här lugna, trygga intrycket i intervjuer heller. Så att han kanske är optimal att ha vid sidan av en mer auktoritär huvudtränare.
Och det är det du är inne på också, Erik. Men förklara för mig också det här. Man pratar ju om att en tränare och en ledning kan tappa omklädningsrummet. Har ni varit med om den situationen när ni har varit spelare själva? Att ni känner att det här är inte rätt väg som vi skrinnar fram på nu. Det här kommer inte funka.
För ofta... Ja, säger du, Erik, först.
Nej, börja du. Jag tycker det här är så intressant. Börja.
Ja, jo, nej men... Det som jag upplever ofta sker när om en tränare då tappar ett omklädningsrum, det är ju någonstans brister i trovärdigheten, att spelarna inte riktigt tror på det som tränaren vill förmedla. Att de inte tror på spelsättet eller spelsystemet. Och ofta är det då den här, kanske man kan säga, antingen en ledande grupp eller så är det en annan stor klick i omklädningsrummet som många spelare tyr sig till. Om de börjar prata negativt, negativa toner om vad den dagliga verksamheten består av och hur de utför den och allt sånt där, då sprider det sig i gruppen och man kanske inte utåt sett eller pratar om det på det viset, men någonstans mentalt undermedvetet så sprider sig en känsla av att man inte tror på det man gör. Och då när tränaren står och pratar så känns det som att spelarna inte köper in på det. Och då är man väldigt illa ute. För att allt handlar om i hockey, det är ett lagsamarbete. I allt du gör. Försvarsspel, mittzon, hemgångar, forecheck. Är det en gubbe på isen som inte gör det den ska eller inte tror på det som måste göras, då brister allt. Så att jag tror någonstans där, om det börjar gå tungt i början och vissa spelare börjar tänka negativt eller prata negativt om det de gör på isen och det inte händer någonting, då är man farligt ute och då sprider sig det ner genom laget. Och då är det väldigt, väldigt svårt för tränaren att få igenom det han vill.
Men Erik, med de där orden från Jakob, och så implementerar vi då att du har Johan Lindbom som sitter där uppe som klubbdirektör också, som har varit en mästartränare för HV71. Du har alltså Johan Davidsson, Johan HV71 Davidsson på bänken och Per Gustafsson som har spelat hur många matcher som helst för HV71 också. Hur kan man inte få in den där respekten som gör att spelarna gör precis allt, åker igenom sargen för att just HV71 ska vinna en match och framförallt inte förlora med 8-0 på hemmaplan? I min värld ska det vara helt omöjligt.
Nej, det är det som är fullt möjligt i den ultimata lagsporten. När du sätter fel person på huvudtränarjobbet och du sätter fel person som lagkapten. Det Jakob beskrev så förstklassigt nyss. Det är precis det som har hänt. Till och med i intervjuer har man mellan raderna kunnat höra att André Pettersson, vi ser ut som att vi inte vet vad vi gör där ute och vi har ingen koll och det är ingen, alltså alla de här meningarna han har använt som aldrig brukar komma ut från en lagkapten, utan lagkaptenen säger, går in till tränarna, fan, vi har inte koll på läget, vi måste styra upp det här ännu mer. Jag har ju varit med på 100 möten där man jobbar i en tränarstab när Rickard Wallin eller någon lagkapten kommer in och säger, alltså, vi måste jobba ännu mer med försvarsspelet. Det sitter inte. Det sitter inte ihop. Och han skulle ju aldrig stå och säga ut i media, Valle, eller det finns ju många kaptener skulle stå och säga saker som André Pettersson har gjort. Utan det tar man ju internt och ser till att styra upp det. Och lyckas inte tränarstaben med huvudtränaren i spetsen styra upp det, utan börja tappa laget. Okej, nu blir det problem. Det har jag varit med om uppe i Luleå. Jag skrev om det i boken, men Norstedts tog bort 100 sidor. Men det var vad jag tyckte var en alltså intressant passage. Det var en tränare som... Ja, men, Bulan och de här skuggan och de ledande spelarna kände, vad fan, han har inte riktigt koll på läget. Vi gör så här, killar. Och då börjar vi vinna. Utan då var det stommen i laget som sa, vi gör, från och med nu gör vi så här. Och det blev en hyfsad säsong. Vi gick till slutspelen, inte hela vägen. Och sen fick inte den tränaren vara kvar. De bytte tränare året efter. Det är ju sånt som kan hända ibland när gruppen går samman och skiter lite i vad tränaren säger. Men de är så tajt grupp, så klarar liksom att rida skeppet genom stormen själva på något sätt. Men det är ju inte det ultimata. Det ultimata är ju att huvudtränaren och staben får med sig spelargruppen och kärnspelarna med lagkapten och spelarråd. Och man börjar dra åt samma håll. Ibland har man heta diskussioner, hur ska vi lösa det här? Lite som Roger Rönnberg har haft med Joel Lundqvist och så. Men sen tillsammans kommer man, okej, vi testar den här vägen. Och utåt sett håller man ihop. Det är ju det som är att vara ett lag. Men så har det ju inte varit alls i HV. Och jag tycker man ska ta bort set från André Pettersson. Superspelare, en av de bästa i Europa. Han ska ju, vad heter det, bara koncentrera sig på bara en av ligans bästa spelare. Och sen sett Önerud eller Anton Strålman eller någon som kapten istället. Vad säger du om det, Jakob?
Nej, jag tycker ditt resonemang låter bra. Låt han få bort den pressen av att stå framför kamerorna i eftermatcherna och försvara spelet och HV och bara koncentrera sig på att få spela sin bästa hockey. Det tycker jag låter väldigt sunt och säkert. Nej, säger du.
Ja. Och låt honom stå och berätta om matchavgörande målet istället.
Ja, precis.
Vilken balja.
Ja.
Ja, vi får se vem som tar över där i HV71. Just nu är det ju Guld Lindbom då, från Alvesta förresten, där jag växte upp och spelade hockey som bossar över HV. Och tycker ni att vi är negativa bara prata om de som har prekära lägen i SHL, så kan ni lyssna på förra podcasten. Då var vi in och nosade på toppen där Färjestad fortsätter att dominera. Örebro är tvåa just nu. Luleå, Skellefteå och sen är Växjö där bakom. Du var inne på den här med Norrlandshockeyn som är stark. Nu har Modo tappat lite där, men vi får se om de kan öka trycket igen. Vi glider väl in lite mot hockeyallsvenskan. För när vi sitter och spelar in det här på onsdagen så ser jag faktiskt bort till Globen. Och där kommer det ju spelas ett Stockholmsderby. Ett av de sista Stockholmsderbyna i Avicii Arena innan den ska renoveras och göras om. Hur stort är det med ett hockeyderby mellan Djurgården och AIK 2023, Jakob?
Ja, men det är alltid stort, vilken sport det än är. Det är en rivalitet som har funnits i hur många år som helst. Och det är någonting som pratas om på skolor, på jobb, på stan. Jag har många kompisar som är AIK-are och alla det pratas ju om matchen liksom, och det blir stor prestige. Det är någonting som supporter man kan leva på i tills man möts nästa gång i princip.
Ja.
Och det som är anmärkningsvärt också att i de här matcherna, tabelläge spelar liksom ingen roll. Det är en så speciell match som betyder så pass mycket. Och man fick ju bara uppleva det som juniorspelare. Och jag hade kunnat ge vad som helst för att få uppleva det på isen idag också. Det är verkligen en superhäftig match.
Vad säger du om det här, Erik? Du som inte bor i Stockholm har inte bott där heller. Alltså, hur mycket pockar det på uppmärksamheten i Stockholms derby? Eller är det mer centrerat för de som är uppe i 08-land?
Nej, det är ett av de absolut häftigaste derbyn. Jag har ju såklart avnjutit många Skånederbyn här nere när det är Rögle Malmö. Och det är ju gåshudstämning. Alltså, det är ju så härlig rivalitet som blir den klangbotten för att det ska bli matcher som man vill titta på och uppleva och allra helst spela såklart eller vara del av. Men som fan, så jag kommer sitta bänkad och kika på det här och bara rysa. Och de lever ju sitt eget liv också, de här derbyna. Det säger vi ju ofta. Det är som matcher som man ringar in tidigt i kalendern. Där är första derbyt och nästan strunta i tabellpositionen. Ja, just nu Djurgården ligger 12 när vi spelar in det här på 10 poäng och AIK ligger 7 på 14 poäng. Och strunta i tabelläget, se bara till att vinna derbyt till vilket pris som helst i stort sett. Så ja, jag tycker det är extremt häftigt. Och ett av dem, helst hade man ju velat sett att det varit en match i SHL, men tills vidare får vi njuta av att det är en match i Sveriges mest underhållande liga som de kallar sig själva.
Ja, hockeyallsvenska. Men kan du känna nervositet inför en sån här match, en sån här derby, Jakob? Särskilt nu då med tanke på Djurgårdens rätt svaga inledning.
Ja, absolut. Det är något speciellt. I vanliga seriematcher känner man inte så, men just idag så känner man att det är något speciellt. Dels på tabelläget för Djurgårdens del. Jag tror den här matchen är... Ja, det är inte bara viktigt för att det är derby, men det är verkligen en viktig, viktig match. En match som liksom kan vinna med derby mot AIK. Oavsett om man ligger i tabellen så fansen blir glada. Man får lite mer arbetsro och just som lag kan det ju stärka en enormt att få vinna en sån här viktig match. Liksom. Så att, jag tror det ligger mycket i potten i en seger ikväll.
Vad har du själv för bästa derbyminne? När du tänker tillbaka, är det något du kommer ihåg? Som du sa, du var inne i att du var junior och fick uppleva det, men är det något som du växte upp med, att du hängde med dina föräldrar kanske och gick och tittade på?
Ja, alltså under min uppväxt, jag var ju ganska liten när AIK spelade i elitserien som det hette då. Och då var jag inte på några derby, men då upplevde de på TV. Men det som kommer närmast uppe i mitt huvud är ju förra året när Carl Lindbom gör mål från egen målbur. Det var extremt häftigt.
Ja, det minns man det också. Sen vet vi också att där vi ska ju vara, som här i Stockholm, nu säger ju en del att AIK är Solna, men ändå att det ska vara från samma stad. Men man får ju leta lite efter de där lokala derbyna ändå, där vi hittar den här rivaliteten. Är det för få av dem, tycker du, i svensk hockey, Erik?
Ja, jag var ju precis i Kalmar, som jag sa initialt, och de ska ju möta Nybro.
Oj, oj, oj.
Det blir ju ett häftigt derby. Så det var det ju snack om där, och de såg fram emot det mötet. Bägge har ju börjat väldigt bra i, får man ju ändå säga, som nykom. Eller där i hockeyallsvenskan. Kalmar kom ju upp på ett bananskal där då, i och med att Kristianstad inte fick vara kvar. Men det var ett derby som jag ser fram emot. Och sen är det ju Luleå-Skellefteå, jag vet inte om ni såg det. Det var en samtidigt som vår match, men jag tittade lite efterhand. Det var en riktigt bra hockeymatch, lite slutspelskänsla. Luleå drog längsta strå till slut och vann med 1-0 där borta mot Skellefteå. Och det var ju också ett derby som klart jag känner lite extra för, eftersom jag är uppväxt där uppe i Norrbotten i Norrland. Och även på ungdomsnivå så var det heta dueller mot Skellefteå. Men det är ju inte samma stad heller ju. Utan det är ju, men det är i alla fall hyfsat nära. Vilket derby, Daladerbyt är väl lite coolt också, Niklas?
Ja, det var häftigt. Framförallt gjorde vi en utematch där en gång. Precis bakom Leksands fina arena så spelade de ute. De hade byggt upp det hur coolt som helst. Och så var det ju givetvis då Leksand-Mora. Det var bland de häftigaste matcherna jag har bevakat. Och just slaget om Siljan, som vi döpte det till, var alltid intressant. Och vi pratade om det förra veckan när vi satt och käkade lunch, Jakob. Bibic och din polare där, Henrik Eriksson. Fantastisk människa båda två.
Gjorde mål och kramande Bibic framför mål där.
Ja, det glömmer man inte heller. Men om du skulle ranka de tre bästa derbyna, bara så där rakt av, Jakob, och då får du ta derby även fast inte är från samma stad. Vad hamnar vi då?
Ja, såklart. Och jag tar lag då som har potential att möta varandra nu. Så Leksand och Mora får ursäkta. Det är ett hett derby, men de är inte i samma division just nu. Så att, ja, men då skulle jag faktiskt ta Skånederbyt på plats nummer 3. Malmö-Rögle, som Erik pratar om. Man har upplevt dem många gånger på plats. Och det är härlig rivalitet mellan dem. Tidigare så har det känts lite som Malmö varit storebror, Rögle lillebror, men det har ju nästan ändrats om nu. Och det är alltid roliga matcher där det är mycket känslor inblandat. Och på plats nummer 2, då med färskt i minnet då också, där Norrlandsderbyt mellan Skellefteå och Luleå. Det är mycket rivalitet där, och jag kan bara minnas om det var en artikel i somras som Linus Omark fick om vem som är den mest överskattade spelaren i SHL. Då sa han hela Skellefteå. Bara det spär ju på rivaliteten ännu mer. Jag tycker det är alltid härligt att kolla på de matcherna med mycket, mycket känslor och härlig ishockey. Och sen så, som om vi ska då säga det enda riktiga, inom parentes då, derbyt i Sverige just nu, Djurgården AIK, som ja, historien säger sitt. Det är inte bara hockey, de har ju det, rivaliteten från andra sporter också, framförallt fotbollen, som spär på rivaliteten ännu mer. Och det, jag förväntar mig en match ikväll där det kommer ja, gå hett till.
Ja, men det är häftigt, och just som du säger att de har fotbollen, det känns alltid som när man tittar på de här derbyna att hockeyspelarna givetvis har full koll på hur det brukar vara på fotbollsderby då, att de lever sig in och vill ha det rätt lika som det är på de där fotbollsmatcherna, att man eldar på sin publik så att det blir helt galet, men det ska vara schysst också såklart, vi vill ju inte ha det här bråket som man har fått uppleva heller, det hör ju inte hemma någonstans. Det var väl till och med bengaler nu, var det uppe i, var det Luleå, det var lite bengaler, Erik? Ja, för mig i helgen, det var väl den matchen du pratade om.
Luleås supporter hade det senaste matchen här. Ja. Så jag tror lagkapten Erik Gustafsson fick gå ut i sekretariatet här och säga några ord till supporterna.
Ja.
På uppdrag av SHL, som han sa.
Ja, exakt. Han tyckte inte det själv.
Det kändes inte som det kom så mycket på han själv.
Han tyckte det var okej.
De fick utrymma där och visitera folk och så, och sen så... Precis, så tänd inga grejer inne i ishallar, men fortsätt att heja och vara passionerade. Jag ville bara säga en grej på tal om Dala-derby och så, att våra tankar går till Björn Hellqvist som Leksands tränare, som alla vet har ju Parkinsons sjukdom, som han får mediciner och blivit opererad för att försöka hitta rätt, men just nu så är han sjukskriven på obestämd tid, så hälsan och familjen är ju viktigast, så att vi skickar våra tankar och ett stort krya på dig till Björn.
Ja, 100%. Vi såg ju det på nära håll när vi jobbade med Rögle på den tiden när han drabbades av det här, Björn. Och minst när vi satt på ett hotell där i Ängelholm efter att ha gjort en match med Rögle, så var Bernt Lagergren, en legendarisk reporter på SVT. Han gjorde någon dokumentär om Björn här för mig, så att han hade bevakat och varit hemma hos Björn den dagen. Han satt och nästan var gråtfärdig själv när han satt där i lobbyn när vi kom in efter matchen då. För att han såg hur dåligt han mådde, Björn, där. Jag tycker det är helt fascinerande att han har kommit tillbaka så som han har gjort, Björn. Och kan stå och coacha ett av Sveriges bästa hockeylag. Det är fenomenalt, och framförallt då att han har kunnat leva på så som han gör.
Men bakom kulissen, det är en sån otrolig kämpe alltså. Jag menar, en normal person så att säga, som inte har den här drivet och kämpaglöden som Björn har, det hade ju aldrig gått att coacha ett SHL-lag. Men förhoppningsvis så blir han frisk igen, så att vi får se honom i Leksands bås inom kort. Men det får ju ta den tid det tar. Jag såg Tjomme, sportchefen, sa att respekt för Björn, att det här får ta den tid det tar, och att de behöver vara i fred på den här rehabiliteringsresan så att säga. Men vi vill ändå skänka våra tankar. Förlåt Jakob, jag avbröt det där.
Ja, nej, det är absolut, jag instämmer i varje ord du säger. Men just att han, det som fascinerar mig, som jag som spelare tyckt varit väldigt inspirerad, är just att han trots hans sjukdom står där och brinner för det. För mig hade det gett signaler till laget också att går det tungt ibland så står det en i båset där som förmodligen har ännu tyngre, men han ger järnet varje dag, så varför ska inte vi göra det också?
Exakt.
Ja, jag håller med. Nej, det är all lycka och god bättring då till Björn där. Det blir Challe och Challe som tar över nu, bara en sån sak också då, med Karlberg, eller hur, och Challe Berglund. Det blir intressant att se vad de två lirarna kan hitta på där. Vi kommer prata mycket mer om junior-VM som närmar sig också i kommande podcast. Det är ju en trupp uttagen nu då till genrepen. Vi ska syna den nästa vecka, men bara avsluta också. Tejpen är tillbaka i NHL, Erik.
Ja, gubbarna tog sitt förnuft till fånga. Vi var ju väldigt kritiska, det var väl jag som pratade om det, att om man vill supporta till exempel HBTQ-frågor, minoriteter, eller Hockey Fights Cancer, eller Military Appreciation Day, alltså oavsett vad man vill stödja för sak utanför, så måste man själv ha rätten att sätta på Pride Tape. Och efter att då NHL har pratat med sin inclusion-avdelning och spela facket, så kom de fram till att de skulle ta bort den här bannen att man inte fick ha det. Och ja, men för mig är det ju en självklarhet, men, och för oss, men det är ju ändå glädjande att de, istället för att envist hålla fast vid ett så extremt korkat beslut som hade varit 2-3 steg bakåt i den här liksom visionen om hockey is for everyone. Du är välkommen till vår sport oavsett kön eller sexuell läggning eller hudfärg eller bakgrund. Kom hit till oss och var med i hockeyfamiljen. Och jag menar att de tog ett sånt idiotiskt beslut, det var ju hårresande. Men tack och lov så är det nu fritt fram för alla att ha den tape man vill på uppvärmning. Om man vill stödja en minoritet för att vi ska bli ännu mer inkluderande i idrottsfamiljen. Och jag vill säga en sak till, bara avrundat. Idrott, ja, det är någon procent som tas upp till elitnivå som spelare eller ledare. Men alla kan ju ha en livslång kärlek och en gemenskap. Och idrotten är viktigare än någonsin på alla nivåer att skapa gemensam och tillhörighet. Och att man lär sig att vara schyssta med varandra och glädjas med varandra och tävla och allt vad det innebär. Oavsett ålder eller hur man ser ut. Och som samhället ser ut idag så blir ju föreningslivet viktigare än någonsin. Så jag vill bara avsluta med det. Vi pratar ju ganska mycket elit där i början. Men att få vara med i en förening och röra på sig och känna att man tillhör någonting och den gemenskapen, den är ju helt ovärderlig.
Ja, du börjar lära dig i podcastens värld nu, va, Jakob? Allting kan hända här. Det brukar inledas varje podcastavsnitt att Erik säger att idag ska jag bara sitta och lyssna. Och sen helt plötsligt när vi har pratat en och en halv timme kan... Du, förresten, när vi pratade om McTavie där, jag vill bara säga det här också. Så ja, det finns alltid underbart. Möjlighet att komma tillbaka.
Men jag vet att du... Det är därför jag älskar Erik.
Ja, det är lite så. Tack så jättemycket. Jag vet att du ska iväg nu, Jakob. Tack för att du tog dig tid till den här podcasten.
Och, ja, tack själv. Det var superkul.
Ha det så trevligt, säger vi då på... säger man på Globen? Visst gör man det? Vi är alltid inne på det. På Globen.
Eller i Avicii Arena.
I Avicii. Du,
så här är det ju nu. Du håller på Djurgården såklart. Du är fortfarande involverad. Och Niklas Holmgren, vår kära kollega, ja, kommer ju vara där och hålla på AIK. Så vi har representanter i bägge lägren. Stort lycka till, Jakob.
Ja, du, ja, tack så jättemycket.
Du out alltså Holmgren som AIK-are här nu, Erik.
Har inte han
sagt
det? Nej, vänta.
Vänta,
var det privat han sa det till mig?
Nej, jag tror inte det är någon hemlighet här. Jag tror att han gillar de flesta. Han gillar nog Djurgården också. Jag tror inte att det spelar så stor roll faktiskt. Bara det blir bra och härlig hockey och framförallt publikinramning. Du, det här var podcast nummer 362. Vad trevligt det har varit att samtala och jag hoppas att ni... Har njutit av att lyssna på den här också. Missa nu inte NHL-studion på söndag. Även TV10 är med på den resan. 17.00, redan 17.00 alltså. Buffalo mot Colorado. Vilken match!
Underbart.
Ja. Rasmus Dahlin mot Cale Makar.
Ja, bara en sån sak. Och sen på lördag så är det match med tidig start också. Då är det succélaget Philadelphia Flyers som möter Leo Carlsons Anaheim. Vi hoppas att han får spela då, Leo. 19.00 på lördag. Så bra tider i den här helgen också när det är NHL. Så ni är välkomna att ta del av detta från världens bästa hockeyliga. Och lyssna in nästa veckas podcast också. Nu önskar vi en härlig hockeyvecka och säger tack och hej.
Andas och njut.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.